With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Välkomna till ett nytt avsnitt av Viss och Svärm on the Run. Jag som pratar nu heter Sara Viss och med mig har jag Josefin Svärm. Och det är söndag, antagligen när ni lyssnar eller om ni lyssnar senare. Men vi har söndag idag och förra helgen, då satt både du och jag ganska klistrade framför tvn. För det var verkligen, det var ju SM.
Ja, det var ju friidrotts-SM och det var riktigt kul att titta på tycker jag.
Ja, brukar du titta på sport eller på friidrott på TV så?
Ja, men alltså just friidrott tycker jag är jättekul att se på. Jag tycker det är sån härlig känsla och det är väl, det ligger väl i sen man själv har varit friidrottare i många år tror jag, att man får den här känslan tillbaka. Jag tycker det, just den sporten, den fastnar jag för ganska lätt. Hur är det för dig?
Ja, men jag tycker också att det är väldigt rolig tv-sport. Sen tycker jag också faktiskt att det är roligare att kolla på SM än typ när det är... Eller okej, alla mästerskap är roliga. VM och EM är också jätteroliga. Men jag kollar hellre på de här än till exempel på Diamond League.
Jag förstår vad du menar. För man känner igen fler människor såklart med att SM. Och för dig kan jag tänka mig som är fortfarande ganska här elitaktiv eller så, satsar ju ganska så. Du har väl koll på väldigt många av de här tjejerna tror jag, som springer sprint framförallt.
Ja, men det är kul för att dels har jag ju sprungit mot många och sen så, och eller så är det som min lilla syras kompisar eller så här, alltså de hon tränar eller tävlar mot och sådär. Så att det känns som att jag i nästan i varje så här sprint hit i alla fall, så är det någon som man ändå jag skulle hälsa på liksom, om jag sprang på den. Så det känns det blir lite extra kul tror jag, när man, jag gläds liksom extra mycket med dem när det går bra.
Ja, och till och med jag kan säga Sara, som var jättelänge sedan jag kör friidrott, jag har ju tävlat mot vissa av de här tjejerna när jag var yngre.
Ja, du har det.
Ja. Så det är också skitkul att se, de är fortfarande aktiva, elitaktiva. Det är ju coolt alltså.
Ja. Ja, men det blir, då förstår man liksom hur länge de har hållit på nött. Ja. För så har jag ju på finska sidan, i och med att jag tävlade och tränade mest på finska sidan när jag var aktiv som yngre. Och där är det också liksom så här, när det är som Finnkampen eller så brukar man säga att hon och jag var ju på samma träningsläger då och då. Och att de liksom har hållit i det så pass länge och satsat så länge. Det är coolt.
Ja, riktigt, riktigt coolt faktiskt.
Men har du något guldkorn att ta med dig och dela av från SM?
Ja, men alltså jag har skrivit upp en lista här som jag så här. Det slutade ju aldrig, för att jag tycker att det är många som imponerar och tycker så här, på olika sätt imponerar. En som jag tror du har på din lista, det är Nicki Anderberg.
Ja.
Ja, 100 meter. Vinnaren
av 100 meter, ja.
18 år. Alltså, 11.47 kom jag på. Stämmer det?
Ja.
Vad säger du om hennes prestation?
Nej, men hon var ju ganska... Alltså, hon har förbättrat sig jättemycket i år. Och det är det som är så roligt. Alltså enorma framsteg. Så man börjar förstå liksom så här inför att ja, men hon kan absolut vara med och tävla om medaljerna. Och sen så slår hon ju pers igen redan i försöken. Och då inser man ju så här, ja, men hon tävlar ju för guldet. nej, men så man ska förstå hur bra 11.47 är. Alltså dels i sig. Alltså jag tror att genom tiderna så är det sjätte bästa tiden.
Oh,
alltså av alla. Grymt. Av alla seniorer. Så då förstår man hur snabb hon var. Och då är hon alltså fortfarande i klassen flickor 19. Och tar man i flickor 19 så är det tredje bästa tiden genom tiderna. Så hon är ju super snabb.
Ja.
Och det var ju som, ja, så hon putsade ju sitt pers igen i finalen. Så att hon har sänkt sig jättemycket den här säsongen. Så det är kul när det kommer någon sådär riktig talang. Nu hoppas man ju verkligen bara att hon fortsätter träna smart och inte blir för ivrig och liksom verkligen tänker att hon har ju många år på sig att bli bäst. Fast hon redan råkade vara bäst på SM redan nu.
Ja, precis. Nej, men hon var en av höjdpunkterna tyckte jag. Verkligen. Och sen så, det var så många. Men en som också presterade väldigt bra, det tänker jag, det var ju Holm. Alltså Melvin Lycke Holm. Det är Stefan Holms son i höjdhoppet. Han är alltså 16 år, fyller han i år. Hoppar 2,13 i höjd. Det måste ju vara alltså så bra.
Ja, och han blev yngsta någonsin att ta SM-guld. Ja. I höjdhopp. Så jag hörde någon intervju med honom. Ja. Jag hörde någon intervju, och då var det också så här att han ändå så här, ja, nej, men jag kände att nu var det verkligen dags, för jag har tagit silver, jag har tagit brons, jag bara, gud, hur kan man vara 16 år och hur ni tagit liksom så här, ja, då måste han ju vara liksom 13-14 år när han började ta medaljer på SM. Det är ju så roligt också, för han är ju så lik Stefan Holm, speciellt i så här kästerna och så där, hur de
jag
liksom
vet, med ansiktet så här över, att det är så många grejer som är likt.
Ja, och hur de pratar också.
Ja, jag vet. Alltså han, jag blev väldigt imponerad av, han är väldigt talangfull, han kommer säkert bli på ganska hög nivå. Det tror jag, om han håller i. Så Nicky och Melvin där, tyckte jag var imponerande. Sen har jag ju, alltså jag har ju Moa Hjelmer, jag måste säga också. Hon var ju 400 och 200 meter. Och hålla i där liksom och ta sig i mål som etta på två grenar. Det måste ju vara ganska så bra presterat, tänker jag. Alltså det är svårt att ladda om, tänker jag. Så det tyckte jag var imponerande att hon gjorde.
Ja, och där ser man ju också hennes styrka i hennes uthållighet. Och så här, för att hon, de sprang ju 400 meter innan. Alltså först 400, och då är det först är det ju försök för att ta sig till final. Så man ska springa, det var, tror jag, det var på fredagen, och så var det väl på lördagen finalen. Och sen efter finalen på lördagen, då skulle de springa försök för 200 meter. Så att ha de här 400 meters loppen i benen, och gå in och springa och ta sig ändå lätt i final. Och sen dagen efter springa en 200 meter final. Så det är ändå fyra tuffa lopp under den här helgen. Och att då och ta hem segern. Och har ni inte sett 200 meters finalen så kan ni kolla på den, för det var en riktig rysare. Jag trodde att det var klart till Lisa Lilja. Att jag bara, Lisa tar det den här gången. Och det är faktiskt Lisa som har vunnit alla dueller tidigare i år mellan de två.
Mm. Och så går hon in i Moa.
Ja, och det var liksom, den finishen var väldigt, det var imponerande.
Ja, verkligen. Så det är mina topp tre här som jag har skrivit upp. Vad har du skrivit upp för topp tre då, Sara?
Ja, nej, men de 100 metern var absolut med. Och sen hade jag också trestegshoppen för damerna. För där var det hon tjejen som vann, där Rebecca Abrahamsson. Hon hoppade stort pers och 13.56. Men varför jag har henne på där som ett av guldkornen som jag tagit med från SM, det var... Så se hennes lycka och glädje när hon hoppade det verset. Alltså jag började gråta, och jag kan chilla på mina hormoner, men då ska jag säga att Lasse började också gråta. Han var också så här, alltså man började, för att det var liksom när man ser hur genuint lycklig, chockad och så där, hur någon bara alltså inte riktigt kan nästan hålla ihop det, och man ser hur hon bara hoppar, sätter sig ner på huk och börjar gråta, kramar sin tränare. Alltså det var så starka känslor. Så, och den här, det kan jag säga, gå in på det här klippet.
Jag missade ju det här hoppet, kan jag bara säga.
För det var sista hoppet, och hon hoppar med ganska kraftig motvind. Så hoppar hon det här enorma hoppet. Men går man in på hennes Instagram, man kan söka på Rebecca Abrahamsson. Så då kommer, just nu ligger det som senaste klipp i alla fall. Och då är det klipp på både hoppet, men framförallt också på firandet efteråt. Och jag får liksom säga gåshud igen när jag kollar på det. För att jag vet, jag tycker att det är bara så underbart. Det är liksom idrottsglädje på högsta nivå. Både i prestation, men framförallt den där liksom. Ja, hon håller inte tillbaka på sina känslor. Och det tycker jag att det är så underbart att se när idrottare bara ger det.
Ja, men alltså. Jag kollar på det nu, Sara.
Ja.
Jag kollar på det nu.
Framförallt den andra filmen där också sen då, som är filmat, någon har filmat hennes reaktion när de mäter resultatet.
Jag är så glad.
Ja, och hon liksom gråter och hon vet inte riktigt vad hon ska ta vägen.
Så härligt ju. Åh, verkligen. Fantastiskt.
Så den tar jag med som ett guldkorn från helgen. Och sen så satt jag faktiskt herrarnas 800 meter, och då är det ju framförallt då Andreas Kramer.
Ja.
Han har ju det svenska rekordet på 800 meter. Men det har ju oftast, eller det springer man ju oftast när man är på en stor tävling, man har kanske harar, man har liksom en riktigt så här, någon som pushar den till det. Och mm. nu visste ju han säkert att han var ganska överlägsen det här året på 800 meter. Så det som var imponerande med han var ju liksom att han bara går ut och kör sitt eget race från start. Man kan ju taktik springa 800 meter. Ganska, och det är ofta så det blir på,
mm, på, det
på när, det, när man tävlar om placering. Liksom.
Ja.
Exakt. Mm. Och då är det liksom spurten som avgör. Så vet man om man har en bra spurt så kan det vara bra att det går lite långsammare i början.
Ja.
Men han gick ju ändå på att springa en bra tid. Och då,
ja,
då funkar ju inte den taktiken när han inte springer mot folk som är kanske snabbare än han. Liksom.
Mm.
Så han drar ju hela loppet själv, alltså två varv runt, där man ser mm. att han målmedvetet stegar iväg. Och det tycker jag att det är så imponerande att bara så här, ja, i den värmen, han vet att han kommer att göra det egentligen själv. Han har ingen som, liksom, som pushar mot honom, eller som kan dra honom. Och springer ändå in på 1:45:53. Och det är bara 0,4 tiondelar tror jag, från hans svenska rekord. Och därför tänker jag att det här var ett riktigt bra lopp att göra det så ensamt.
Verkligen, jätteimponerande.
Ja, och då tog han också med sig ett SM-rekord. Och skillnaden på svensk rekord och SM-rekord är ju att det är ett mästerskapsrekord. Alltså det är det snabbaste mm. någon har sprungit på svenska mästerskapen. Så det är rekordet bra att, fick man ju.
Ja, det är rätt bra att det finns olika rekord, tror jag, tänker jag också. För det kan ju verkligen skilja, som sagt, mästerskap och från... Ja,
ja, för de med svenska mästerskapsrekorden, de är ju allt... Eller mästerskapsrekorden är ju stort sett alltid sämre ju än svenska rekorden. Och det är för att svenska rekorden kan ju du ta på vilken tävling som helst. Medan svenska mästerskapsrekorden, alltså mästerskapsrekordet, det går ju bara att försöka ta en gång per år på just den tävlingen som det måste ske.
Mm.
Så att, nej, så riktigt bra tid av han, med tanke på att han, jag tyckte att han körde loppet i stort sett själv. Så det är mina guldkorn. Och sen har jag skrivit ner två stycken vinnarskallar från SM.
Ja,
och de två går dels till Moa för hennes 200 meters. Ja. För att det var som att man såg att hon, nej, men hon ville bara vinna. Alltså det fanns ingenting annat. Och sen den andra var faktiskt Lovisa Lind.
Ja,
såg du 800 meter för damer?
Ja.
Ja, men hon gjorde samma sak. Hon ledde ju och drog mycket av loppet. Och sen kommer Hermansson på slutet.
Ja, det var jättenära.
Ja, och det var så nära. Det kändes som att det skulle varit 2 meter till så skulle Lovisa förlorat guldet. Men där såg man ju också så här, liksom, hennes ben orkade inte. Och hon trillar ju över mållinjen där. Hon trillar ju liksom omkull. Men där säger man ju också, för att hon har ju greppet om guldet. Och så tror jag att hon känner hur hon håller på att tappa det. Och bara så här struntar att benen inte orkar längre. Hon ska bara först med målet. Ja. Så hon typ bara trillar, snubblar typ inöver och tar ju det med jätteliten marginal.
Så härlig känsla. Och som hon har kämpat sig tillbaka. Hon har ju varit skadad och sådär. Har haft problem mycket. Har haft tuff tid liksom. Men tillbaka liksom och vinner SM. Alltså skön känsla.
Ja. Ja, och det ser inte så mycket hon ville vinna det. Och det tycker jag också att det är så här, riktigt imponerande. För jag tror att många skulle bara, när man känner att någon kommer så starkt och, så här, och känner att den är på väg att passera, då bara, det gick inte. Men hon typ bara, nej, det ska gå.
Ja, men så härligt. Och det finns ju många namn alltså, att nämna. En som var med faktiskt, det var ju Helena Bjelkemo.
Ja!
Hon sprang ju faktiskt 10 meter. Nu var ju inte hon någon favorit på något sätt så. Och han är lite långt bak, ganska bak i, liksom, i redet sen. Men det räknade hon ju med såklart. Men det som var så fint med henne, och som hon fick höra väldigt mycket efteråt också, det var att hon hejade ju fram sin lagkamrat Carolina Wikström under loppet. Ja. Så hon liksom, hon varvade ju henne, och så såg ju Helena då att hon låg långt fram Carolina. Och så bara, eller först gör hon då till och med. Så hon hejade ju på henne när hon själv tävlar liksom. Det var ju väldigt, väldigt, det var så himla härligt och fint. Det är så typiskt Helena, känns som. Sån här energi
och hon var i alla fall vår favorit.
Bara... Ja, hon var vår favorit.
Ja, och där, alltså faktiskt, dels, jag tycker att det är så imponerande och inspirerande att hon är 39 nu och att hon är med på SM. Alltså för att det är coolt, bara alltså. Att ta sig dit, köra ett SM, placera sig 18, jag tror att hon blev. Alltså att vara 18 snabbast i Sverige på 10 000 meter när man är 39.
Det är coolt.
Det är goals.
Du är grym, Helena, om du lyssnar på det här.
Ja, men verkligen.
Ja.
Jag blir glad att se det.
Ja, verkligen, jag också. Sen har jag 2 stycken som jag tävlade mot när jag var yngre. Och det var ju faktiskt Malin Ottersten Malmbrandt. Vet du vem det är, såklart?
Ja, hon
hoppade i 3 steg och längd.
Hon bor på Lidingö. Så att vi springer på varandra ofta, både på bussen och på tävlingar eller på bussen ibland.
Ja. Men hon är 85 också, måste hon vara, för jag visste här mot henne när jag var yngre i längdhopp och så, minns jag att jag var här mot henne. Och hon har jag sålt i hur många år som helst nu på den här nivån. Det är, alltså jag, ja, det är coolt. Och sen även hon som vann längdhoppet, Kaddi, vad säger man efternamnet? Sagnia. Ja. Det är en riktigt cool tjej. Jag fick för mig, jag tror att jag tar mot henne. Kan hon vara 85? Är hon yngre? Hon känns yngre.
Ja.
Ja. Jag kan blanda ihop henne med en annan också, faktiskt. Men jag minns nog henne på tävlingarna, tänker jag. Hon kanske är jättemycket yngre, 10 år typ.
Jag
måste kolla hur gammal hon är, alltså, för jag fick verkligen för mig att jag...
Men hon är otroligt här. Nej, hon är född 94.
Ja, men hon är... Ja, men då var det inte, då är det inte hon. Då blandade jag ihop henne med en annan.
Ja.
Men hon var också, hon är imponerande. Hon är med sån här, alltså vinnarskalle. Hon känns så stark mentalt, tycker jag, den tjejen. Tror på sig själv, går om, hoppar om. Den som ledde Erika Jarder, sista hoppet var det, va?
Ja, det blev riktigt rysare den sista omgången.
Ja, ja. Så det var, ja, det är så många man vill nämna.
Ja. Alltså... Men Kaddi är också härlig, för hon har, det känns som att hon alltid har ett stort leende.
Ja,
hon
verkligen.
Ser också ut att njuta av idrotten. Alltså och att tävla och sådär. Verkligen.
Ja. Ja, det finns
Gud. Känner du att din motivation går upp? Att jag känner.
Ja, men det gör jag. Även fast jag inte är i någon friidrottssatsning eller någon sprintsatsning, så blir det ändå så här. Ja, jag blir jättemotiverad. Ja. Verkligen. Och även att se det här 10 000 meters loppet för mig var motiverande också. Nej, jag blir sugen på att prestera när jag ser det här.
Ja, nu, jag känner också att det bara benen bara spritter liksom när man...
Ja, jag förstår dig så mycket där. Ja, men så härligt.
Verkligen.
Men hur har träningen gått för dig då, den här veckan?
Alltså, jag måste säga att det går jättebra nu. Nu är det så här, ja, och det känns så här, det känns som att den här veckan har det hänt någonting med hur kroppen känns. Jag har ju känt att jag blir starkare och starkare, men nu det här, kommer att jag sa ju liksom att jag hade förut som tappat så mycket benmuskler att jag kände inte igen hur benen såg ut eller kändes eller så. Och nu jag har ju gått mycket, alltså framförallt gått mycket promenader, men sen också att jag har gått i backar, jag har gått, börjat med så här lätta knäböj, och det är såna övningar som man tänker att inte ska göra så mycket, för att jag ser det knappt som träning i och med att jag inte har någon vikt där liksom på eller någonting. Men det är som att det bara liksom mitt att börja låren kännas liksom mer som mina lår. Och de börjar kännas lite så här hårdare, samma armar och axlar. Du vet att det finns liksom någon så här struktur under. Att det inte bara det här liksom... Nej, men jag kände mig väldigt så här klen, helt enkelt. Och nu känns det som att det börjar liksom hitta tillbaka. Att jag känner så här, det finns en muskel där under. Och samma magen, den är inte det här samma det där ihåliga som det är första tiden efter att man har varit gravid. För det är liksom, när barnet försvinner ur så är det som ett tomrum.
Verkligen.
Men det känns som att nu börjar det liksom så här... Nej, jag har liksom muskeltonus i magmusklerna också. Och jag ökar på lite de här svårighetsgraden på de här inre bålövningarna. Och jag känner att de bara liksom, när jag gör dem, så att då känner jag verkligen att det liksom, jag får kontakt med magmusklerna. Och de känns så här jobbiga på ett härligt, på ett bra sätt. Inte bara att jag känner att jag hittar musklerna, utan jag känner att nu jobbar de också. Så kroppen känns så här riktigt bra. Jag kan vara lite trött i ryggen ibland. Men jag tror att det kommer mer från dålig position vid amning. Och att jag ammar ju väldigt mycket. Så att jag tror att det är någon kombo liksom av att jag sitter ju mycket med dålig hållning. Jag lyfter ju mycket i form av, eller jag går ju bär på honom väldigt mycket.
Ja, precis.
Och säkert också att jag har då tidigare också haft svag bål och ändå behövt göra de här lyften och suttit och ammat. Så att jag tror att jag har inte jätteont i ryggen, men jag känner så här vissa, speciellt på kvällarna, att nu är ryggen trött. Men förutom det så skulle jag säga att jag kommer på mig själv att jag liksom har sprungit i misstag. Alltså du vet så här att jag bara så här, ska springa in och hämta någonting. Och så springer jag. Och så kommer jag på sen, just det, jag ska inte springa. Nu är det ingen fara att springa sådär några steg. Alltså det är inte det som är fara. Men du förstår känslan att jag springer utan att ha reflektera över att jag springer. Det som slår mig sen är, du vet, att jag inte är van med att ha de brösten jag har. Att det skumpar så mycket. Det är där jag bara så här, oj, 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 det där var inte skönt.
Att det där är ju chocken när man får barn som inte haft sig förut, när man ammar. Alltså brösten blir ju som två stora silikonbröst.
Ja, ja. Plus att de är också så sjukt tunga, för det är ju verkligen vätska. Alltså det är verkligen mjölk i dem, så de är verkligen så här, jag antar att de är tyngre än om jag bara skulle ha större bröst överlag.
Ja, säkert. Det tror jag.
Så det var typ det som jag kom på att jag sprang så här, för att, men du vet, man bara hade någon tunn BH på sig och sen bara, oj, det där var jätteorsamt. Nej, så jag ser träningen går jättebra, och det enda jag har tänkt på nu var så här att jag i början var ju jätteduktig just med det här knipövningar, jag gjorde lite fotstyrka och så här, och det var ju för att jag var ju så motiverad till att göra det för att jag inte kunde göra så mycket annat. Så det var det ungefär, ja, men då kan jag i alla fall göra det här. Men nu då när jag börjar kunna göra lite mer rolig träning, då slarvar jag ju med det tråkiga.
Men det där är så typiskt att man gör så där.
Jag bara, ja, så att jag har ju varit jätterolig. Och jag bara, nej, men det är inte jobbigt att göra knipövningar, för jag är så motiverad till det. Men det var ju för att jag inte hade så mycket annat att göra. Och nu när jag får göra lite annat så. Och till och med haft träningsverk. Alltså ganska mycket träning.
Men skön känslan då.
Ja, jätteskönt. Men då så här, så nu måste jag på något sätt hitta någon struktur för att jag ska fortsätta motivera mig till det som ändå är viktigt, att ha liksom bäckenbottenstyrkan och så. Det måste ändå med, även om jag kan göra annat också. Det blir egentligen ännu viktigare då ju. Så, hur har din träning sett ut? Och hur har du mått i veckan? Har du varit piggare?
Jag har varit piggare. Jag hade ju en väldigt stor dipp där efter ultraloppet. Och den höll i sig ungefär nästan en vecka, skulle jag säga. Ja, men en vecka ungefär. Så jag började springa efter en vecka igen. Med lugn, väldigt lugn distans, bara för att känna på det lite. Så jag har haft kanske två löppass tror jag den här veckan, så inte så mycket, men fått in lite annat. Jag körde en del kroppsviktsstyrka också, och sen så har jag faktiskt simmat två gånger. Det känns ju konstigt.
Ja, men du, jag såg filmen när du simmade, det var någon story eller någonting. Nu är inte jag någon simexpert, men jag tyckte det såg jättefint ut. Du ser ut att ha en fin linje.
Ja, men det är för att jag hade ju dolme. Jag hade ju dolme och paddlar.
Ja, men det får du ju ha.
Jag swimmer, får jag ha det? Jag sitter och fuskar jag har det igen så här.
Du behöver, du behöver inte ursäkta dig, för du får ha det. Det såg jättefint ut.
Ja, vad du är snäll. Ja, men alltså det kändes kul att simma igen. Jag har inte känt för det överhuvudtaget. Men jag känner liksom så här att jag ville fortfarande hålla i det, för jag känner att det är en bra komplement till löpningen, för att jag har ju lite meniskkänning ibland i knät, alltså knastar i knät. Jag kommer ha lite så här problem i åren tror jag framöver med knäna troligtvis, och då tänker jag så här att jag behöver hitta andra grejer att göra också, så att simningen vill jag hålla kvar just därför mycket, och då hittar jag motivationen där att ändå köra lite grann, så nu fick jag lust igen. Och det var så himla fin morgon då. Alltså helt vindstilla. Jättevarmt i vattnet. Och jag och min sambo åkte dit efter den barnen på skolan på morgonen. Och tog med oss Penny, hunden då. Så vi växlade. Så jag simmade 200 meter. Och så byttes vi av. Och så simmade han 200 meter. Och så byttes vi av. Och så körde vi så fem varv. Så vi hann 1000 meter var på det.
Ah, smart.
Så det var så himla skönt. Och så gjorde vi samma sak igår. Så två dagar i rad gjorde samma sak på morgonen.
Och vad härligt det lät.
Det är alltså så den bästa starten på dagen. Vi var så lyckliga båda två. Båda igår och förrgår efter det här. Så där, vi skulle nog gjort samma sak nu i morse om inte vi hade poddat, tror jag. För idag också så här jättefin morgon.
Ja, och nu poddar vi väldigt tidigt kan man säga. Vi brukar ju podda oftast. När brukar vi podda?
Ja, men typ 9:30
Nu poddar vi kvart över 8 för att passa på medan då tar, så att Lasse tar med Lias när de åker och lämnar, så att vi får lite lugn stund.
Ja. Nej, men så min träning har varit väldigt skön skulle jag säga den här veckan. Det har bara varit att lyssna på kroppen och göra det jag har känt för. Och så kommer jag nog hålla på nu i några veckor tror jag, innan jag börjar fokusera lite mer igen på löpningen tror jag. Det känns så just nu. Sen har ju vi fått in en ganska stor lyssnarfråga. Ska jag hoppa in på den direkt nu?
Ja, läs.
Jag tycker vi gör det. Jag läser upp den då.
Yes.
Hej! Först och främst vill jag tacka er för en grym podd. Ni har tagit mig igenom många långpass. Jag har lite funderingar kring träningsupplägg. Min situation är ganska specifik, men jag hade varit oerhört tacksam om ni ville ta upp detta i podden. Kanske har andra ändå liknande situationer. Jag ska springa 2 maraton nästa år. Stockholm Marathon, det jag har tänkt prestera på tid. Och 2 veckor senare, Big Five Marathon. Det jag ska ta god tid på mig, njuta och ta kort längs vägen. Min första fundering gäller upptrappning. Jag är egenföretagare och i december jobbar jag mer eller mindre dygnet runt och räknar inte med att kunna springa särskilt mycket då. När jag väl börjar igen så kanske jag har haft en månads uppehåll. Hur långt bak i distans ska man backa för att inte gå sönder? Jag har sprungit 3 halvmaror och 1 mara förut, men drog på mig hälsporret sist jag tränade för maran. Jag har sprungit mer eller mindre regelbundet cirka 3 år nu. Cirka 3 pass i veckan, 4 kilometer och uppåt. Och nu vill jag vara smart och försiktig, men är osäker på vad som är bäst. Min andra fundering är hur jag ska tänka en nedtrappning och vila nära loppen. Det är som sagt 2 veckor mellan dem. Än en gång, tack för en fantastisk podd. Ni är grymma. Ja, det här är en fråga. Så jag tror många kanske går här och laddar upp för att springa lite maraton nästa år och halvmaror. Gissar jag på, i och med att coronan har varit nu, så är det många som laddar för nästa års utmaningar.
Ja, precis. Och vi har haft liknande frågor förut. För det är ganska många som när man väl är i den löpformen som man är när man har tränat inför maraton, då är det ju kanske roligt att beta av några lopp till när man ändå har tränat så mycket och länge för det. För jag vet att det var förut också, jag tror det var Malin som då skrev att hon skulle springa Stockholm Marathon och sen direkt efter det här Ragnar. Den ligger också där efter. Så det är ganska vanligt att man har framförallt då ett prestations och sen kanske ett så här for fun.
Det tror jag också. Och vi sa det, du sa att jag kommer liksom ta tag i den här frågan först här nu, så får du inflika när du känner liksom för det. Så jag börjar arbeta av här. Som jag tänker i alla fall.
Precis, hur skulle du göra?
Ja, jag tänker hennes upptrappning här nu som första frågan i träningen. Hon skriver att hon har sprungit regelbundet i 3 år med 3 pass i veckan och 4 kilometer uppåt. Och hon har ju ungefär 8 månader på sig fram till Stockholm Marathon 2021. Så hennes utgångsläge skulle jag säga är väldigt, väldigt bra till att börja med. Och ja, för hennes del så skulle jag faktiskt börja med att öka på distansen på ett av de pass som hon kör idag. Det skulle jag gjort här och nu liksom. Och kanske göra en ökning på 10% per vecka på det passet. Och då springa väldigt långsamt på det längsta passet. Så hon behåller 3 pass i veckan löpning, men hon ökar på 1 av passen. Så det blir lite längre för varje vecka. Och sen när det har gått några veckor så kan du stanna upp i distans och inte öka på varje vecka, för då kommer du upp väldigt snabbt i stora mängder säkert. Men liksom några veckor ökning och sen behåll den ökningen i några veckor och så öka på igen, skulle jag säga. Och sen så skulle jag också göra så att hon lägger in 2 stycken kompletterande styrkepass i veckan också. Jag tänker att en väldigt bra chans för henne att grunda träningen, att grunda med bra med styrketräning också. Så hon är stark inför påökning sen för nästa år då. Hon ska börja köra lite mer kanske. Så 3 pass och 2 styrkepass skulle jag säga. Vore ganska optimalt för henne att köra här nu snart. Jag tänker också att hon är orolig för december månad, skriver hon här. Och det blir mig oftast liksom när man ska ha när man behöver göra andra grejer istället för att träna och beror det för. Och nu kommer jag tappa massor och hur ska det funka då med, när jag kommer tillbaka. Det är 4 veckor vi pratar om där som hon kommer jobba väldigt, väldigt mycket och har knappt tid att träna, skriver hon. Det vore bra här i december för henne, tror jag. Det är att ändå behålla 1 till 2 pass i veckan. Hon kan ju dra ner på det väldigt mycket. Men ändå se till att fortsätta röra på sig. Få något löppass i veckan, kanske en styrkepass ibland. Försöka behålla det och håll distansen ganska lugn. Det behöver inte vara några hårda pass när hon har den intensiva jobbperioden. Men ändå få in lite grann. Så hon bibehåller lite den månaden. Tror jag kan vara väldigt bra. Dels för att inte tappa det man har tränat upp då. Och dels för att behålla motivationen, tror jag. För jag lätt tror att man är man borta helt från träningen en hel månad, så tror jag kanske att man har lätt att tappa motivation lite. Så behåll den, men dra ner på den ganska mycket. Det kommer vara helt okej. Hon har ju ändå januari till juli på sig sen. Så hon har ju lång tid på sig efter den här perioden och träna, ja, tänker jag.
Precis. Jag kan fylla i lite här, för då har vi tagit fram till årsskiftet där.
Ja, precis.
Och jag är helt med dig. Sen, det jag funderar på är, för hon skrev att hon springer 3 gånger i veckan nu och har gjort det regelbundet.
Ja.
Men det är frågan om hon har någon annan träning utöver det. För det kommer inte fram.
Ja, det vet du ju inte. Nej.
Så att, för då annars är det 5 pass i veckan med styrkan. Och det kan ju bli en stor ökning ifall att det är så att hon har bara sprungit 3 gånger i veckan.
Ja.
Så att, men är det så, i så fall, för jag har skrivit 2 plus 2. Alltså 2 löpstyrka och 2 ja, löpning och sen 2 styrka. Men just,
jag hade skrivit samma... 1 till 2 styrka egentligen hade jag gjort här. Egentligen. Ja. Men jag sa 2.
Men av samma anledning som du där. Liksom att passa på nu under hösten att bygga upp lite. Ah. För att du kommer kanske inte att hinna... du kommer vilja fokusera på löpningen under våren ju. Så att då verkligen ger det en stark grund. Och sen ska vi just där i december, just med mycket jobb och mycket stress. För att det där, de där perioderna är ju kluriga. För att det är så lätt då att det blir att man inte gör någonting för att man har för mycket. Men då får man ju komma ihåg att just den här träningen och egentiden, den är ju, den kommer att göra henne också mer effektiv, och det kommer att göra henne att må bättre, förhoppningsvis hålla sig friskare.
Precis.
Alltså så att man verkligen lyfter fördelen med att hålla igång. Och där har jag skrivit också liksom, kanske åtminstone liksom yoga, göra rehab, prehab och fortfarande lite löpning, att hon håller i löpningen varje vecka så att inte den bara försvinner. Och det är också för att det inte ska bli en stor förändring sen i januari igen när hon tar upp den.
Ja.
Och det kan ju vara som du sa också, jättekorta pass. Man kanske är ute och springer 20-30 minuter någon gång i veckan. Bara för att hålla i löpningen. Det jag skulle vilja säga, det är bara som att undvika, som är lätt att träda dit. Det är många som, när de har ont om tid och man har mycket att göra, då vill man trycka in ett ganska tufft pass på kort tid. Alltså de här heatpassen som är 30 minuter och högintensiva eller snabba intervaller. Och då säger bara nej, de går inte bra ihop med en redan stressad person.
Nej.
Så att jag skulle säga hellre ta lite lugn löpning, yoga eller kanske tung styrketräning där du liksom får ta i, men du har lite längre vila emellan och verkligen bygga upp istället för att det blir där hetsiga och att pulsen ska gå upp jättemycket. Så att hon verkligen tänker att hon ska ta hand om sig i december.
Ja, verkligen. För det kan jag också göra, om man grundar med det här lite lugnare där, så kanske hon får mer motivation också då att dra igång ordentligt i januari. Alltså det kanske blir liksom en ganska bra grej till och med för henne.
Ja, precis. Och att framförallt att hon orkar den där december, för det är ju väldigt tufft. Och att hon, det är ju en fördel att hon vet om att december kommer vara tufft, så hon är förberedd på det.
Ja.
Men att då också liksom säga, okej, vad kan jag göra för mig för att må bra under den här tiden? Och bibehålla lite av det här som jag har byggt upp och förbereda mig för januari utan att göra så mycket just nu. Utan men ändå liksom, håll i lite löpning varje vecka. Det kan vara lugnt och fint, men ändå bara att du springer. Och sen då som sagt, ta hand om kroppen. Stressa inte i träningen under den perioden.
Jag håller med. Och då tänker jag ju, när vi går vidare från januari där, då skulle hon kunna komma tillbaka till samma mängd ungefär som hon var i november då egentligen, till att börja med i januari. Så hon återupptar där hon var egentligen. Jag tror att hon kommer klara av det om hon håller i lite grann i december. Så tror jag att hon kan komma tillbaka till den träningen hon gjorde i november ganska så snart. För hon har ju en fin grund här och nu som hon är i just nu också. Hon har maratonerfarenhet och halvmaratonerfarenhet. Så det här är en tjej som har sprungit ganska mycket ändå. Så jag tror hon klarar av att hålla samma nivå som i november i januari. Sen tänker väl jag att hon några veckor in där i januari, februari, så kan hon komma upp, tycker jag. Om hon är som sagt vanlöpare och känner sig stark och redo, så tycker jag hon kan komma upp i 4 pass i veckan. Löpas, faktiskt. I och med att hon ska maratonsatsar, och maraton kräver ganska mycket träning och mycket löpmil i benen. Så att klarar hon av 4 pass i veckan, löpas, så kan hon göra det. Känner hon inte blir för mycket, då kör hon 3 igen. Hon kan testa i alla fall att köra 4 löppass i veckan. Och då ska jag behålla det här väldigt lugna och långa passet. Så behåll det. Ett långpass i veckan. Kanske ibland varannan vecka bara. Om hon känner att det här blir för mycket. Då kör hon långpasset varannan vecka istället. Men behåll det. och grunda med mer distans. 1-2 pass i veckan skulle jag säga. Och sen något snabbare intervallpass. Och det här är väl, som sagt, det beror på vart hon är och hur mycket hon klarar av. Med tanke på att hon har mycket jobb, låter det som den här tjejen har. Lite stress i livet. Men har hon möjlighet till det och känner sig liksom stark, så kör 4 löppass i veckan, tycker jag. Och behåll i alla fall ett styrkepass här i februari. Kanske 2 egentligen. Men det är så här, då blir du uppe i 6 pass i veckan om hon kör 2 styrkepass. Så att hitta den balansen. Det här är svårt att råda om när man inte vet exakt hur den här tjejen är. Ja. Men det optimala, om man klarar av och verkligen vill satsa, för hon vill ju satsa på maraton i Stockholm, då är ju 4 löppass och 2 styrkepass verkligen optimalt för henne. Men det krävs ganska mycket. Det krävs att hon har tiden och energin till det här. Och känner hon att det här blir för mycket, alltså våga då dra ner. Våga köra 3 löppass istället i veckan. Så att det här är liksom inget facit hur hon ska göra, men det här är tankar kring hur man kan göra. Jag vill bara poängtera, så hon inte tänker sig shit, 4 löppass i veckan kanske är orimligt för henne. Men om det är rimligt och hon känner sig stark och vill verkligen satsa, kör på då. Gör det, men känn in kroppen och backa om det verkligen behövs. Och det här är ju februari, mars, april, maj. Vi har ganska många månader kvar här. Så att
ja, vi kan ju säga att Stockholm Marathon är 5 juni är det planerat att vara.
Ja. Så jag menar, hon behöver inte vara stressad om hon inte får ihop det här. Tycker inte jag heller. Men så här hade jag gjort, i alla fall.
Ja,
och sen, nej, men vad tänker du, Sara?
Nej, men jag håller med där. Och som sagt, det är svårt att ge specifikt, men att vi också inte vet hur så träningen ut då när hon blev skadad, när hon fick ont i det hela.
Nej, precis. Hon har haft skada med.
Så att, men jag har också där liksom tänkt liksom, bibehålla styrkan ett tag under våren också. Öka på, som du säger, långpassen. Alltså egentligen ganska vanlig. Hon har ju liksom ändå, vad är det, 4-5 månader? Januari, februari, mars, april, maj. 5 hela månader.
Ja, från januari. Ja. Och här tänker jag 4 löppass, tänker jag från februari ungefär kanske. Så Nari kan ta lite lugnt i och med att hon backade i december där lite.
Ja. Jag skrev liksom där också att börja januari kanske med några dagars hel vila, för att hon kommer ju vara lite sliten där efter december. Så att innan hon kommer igång, känner att hon faktiskt tar lite och kanske blir lite sugen på att ha lite energi tillbaka. Och sen, men sen kanske just att därifrån också, och ska hon börja öka upp då till 4 pass, men då kanske man, det kanske räcker då med 1 styrkepass. Om det ska göra, för det blir ju som, ju närmare målet man kommer, så ju mer specifikt vill man ju vara. Och har hon då grundat bra under hösten och kört lite mer styrka där, då håller ju den då i sig ett tag. Det är ju inte så att hon tappar den direkt. Det man kan göra också, som är ganska, som många tänker ju hela tiden, att man stirrar blint på de här 7 dagars veckan och tänker att man ska få in allting på det. Men man kan ju också planera in ett lite tyngre styrkepass typ var 10:e dag. För då går du in och underhåller det. Men det är så lätt att man stirrar bara på så här 7 dagars vecka och hur ska jag få in allting på det. Men det behöver ju inte, det är ju ingen magisk gräns, det är bara att vår kalender ser ut så. Så men du kan ju också sätta in ett styrkepass var 10:e dag, så kommer du bibehålla ganska bra.
Absolut. Och när vi pratar styrka nu också, Sara, så kan ju det vara alltså ganska tuff styrka med vikter, tunga vikter, och det kan ju vara också kroppsviktstyrka. Så att när jag tänker så här, när jag kör, då har jag kört typ 2 pass kroppsviktstyrka.
Ja, oftast. Då kan det behövas. Och det kan man kanske också göra efter ett lättare löppass. Om det behöver, om man ska optimera det tidsmässigt.
Ja, men jag tycker att tung styrka kan hon fortfarande köra här med vikter, tycker jag. För det är jättefin effekt ju. Så det tycker jag hon kan köra om hon har lusten att göra det. Gå till gym och lyfta lite tungt.
Och sen tänkte jag säga liksom där bara, nu vet jag inte hur hennes hel och så är idag, men om hon fick det förut av maratonträningen, så skulle jag säga att då också under, dels under december, men också under våren, att bibehålla några av de här rehabövningarna i form av prehab, alltså i förebyggande syfte.
Absolut.
Så att man har lite koll på vilka övningar fick du då som du skulle göra, för att det är ju någonting kanske där som du fortfarande behöver jobba med för att kunna göra samma sak igen då.
Precis. Och sen så tänker jag, när det är 3 månader kvar ungefär, det är 12 veckor till loppet, då skulle jag vilja att hon kanske börjar spida upp passen lite, alltså gör dem lite roligare, chocka kroppen lite grann med lite knasiga saker, tänker jag, inslag i passen. Och ett pass som jag har haft som favorit inför mina maraton, det är att lägga in fartökningar i långpassen. Det tror jag ger en jättefin effekt på själva loppdagen sen. Så 3 månader innan, våga trycka på lite extra och utmana kroppen lite mer om man är redo för det då. Och då kan man till exempel göra så att säga att de springer ett långpass på 22 kilometer, säger vi. Då springer hon ganska eller väldigt lugnt de första 12 kilometerna kanske. Sen ökar hon farten ungefär i 2 kilometer. Så sänker hon farten i 2 kilometer. Så ökar hon farten 2 kilometer. Och sen springer hon de sista 4 kilometerna jättelång distans igen. Då har hon fått in ganska så här högt tempo i ett långpass. Och då får benen känna på verkligen hur det känns liksom att trycka på lite när man springer långt. Så det är ett sånt pass som jag... Där kan man leka in lite när det är 3 månader kvar. Jag tycker inte hon ska göra det tidigare. För att risken med att hon börjar tänka mer fokus på loppet så, det är ju att hon tappar motivation. Det är ganska lång tid kvar när det är 4-5 månader kvar. Men 3 månader tycker jag, då kan man börja trycka på lite. Och verkligen så här, lite mer kvalitetspass inför just maratonsatsningen skulle jag vilja rekommendera henne att göra. Och det kan hon köra ungefär varannan vecka tycker jag, sånt här typ av pass. Fram till det är 4 veckor kvar till loppet. För då ska hon börja dra ner på distansen. Tänker jag. Och när det är 4 veckor kvar, då tycker jag att hon ska ha sprungit ungefär kanske 32-34 kilometer. I alla fall på träning. Som längsta pass. Hon ska vara uppe i den en månad kvar. Och sen tycker jag att när det är 3 veckor kvar, då ska långpasset kanske vara 28 kilometer. Inte längre så. När det är 2 veckor kvar, då kan det vara nere på 21 kilometer ungefär. Och sista veckan, 2 veckorna, ska ju vara lugna. Då ska det inte vara några långa pass, tycker inte jag, inför en maraton. Så hon kan köra med sig 15 som längst, absolut längst sista veckan inför mara. Och verkligen dra ner så lugn distans sista veckan innan loppet. Och sen också tycker jag helvila 2 dagar innan loppet och tanka med bra energi. Det skulle jag rekommendera henne göra, just nedtrappningsmässigt, att göra så. Vad tror du det är, Sara?
Det låter jättebra. Ja, men, ja, men det där är ju så här klassisk, alltså en förberedelse. Ja. Att man behöver absolut inte springa hela distansen innan. Och man behöver se till att trappa ner så att kroppen verkligen får den här återhämtningen och får liksom ladda på inför att det är dags sen.
Ja, för jag tänker så att som motionär behöver du inte vara uppe i maratondistansen. Jag vet att många på elitnivå är uppe i maratondistansen. Mm. Flera pass kanske. Men som motionär så finns det mycket större risker än vinster med att köra så långa pass. Då riskerar man ju att man blir skadad. För det sliter ju väldigt mycket på kroppen, de här distanserna. Så jag skulle komma på 34 ungefär som längst där. Hade jag gjort.
Och sen frågade jag också... som lite börjar gny här bakom. Så jag ska bara...
Jaha! Ja. Vill du ha mat? Jag tror det. Ja. Jag väntar.
Säga något i podden.
Ni får ni höra honom i podden.
Har du något att säga?
Går det bra, Sara?
Ja, det går bra nu.
Ja, du får säga till om vi behöver ta en paus. Jag kan prata vidare lite grann till om du vill.
Jag har pluggat in nu.
Ja, men bra. Då äter jag mat. Nej, men hon frågar också om nedtrappningen eller vilan mellan loppen. Det är ju 2 veckor mellan Stockholm Marathon och var det Great Wall Marathon? Vad skrev hon?
Det var i alla fall en upplevelse, men det var nog i Sverige.
Ja, ja, mellanloppen i alla fall. 2 veckor emellan. Hon vill ju alltså göra en prestation alltså på Stockholm Marathon. Vilket kommer krävas en ganska stor urladdning för henne. Och då så tycker jag hon ska vila alltså minst en vecka helvila från löpningen efter Stockholm Marathon. Och då har hon bara en vecka kvar till loppet, nästa lopp. Och om hon efter den här helveckans vila känner att kroppen är återställd, hon har inte ont eller skadekänning, då kan hon springa lugn distans, ett pass, och känna på hur det känns. Och sen kanske få in max ett till distanspass som också är lugnt inför nästa prestation, skulle jag säga. Alltså hellre för mycket vila än för mycket träning emellan där. För det tar väldigt mycket på kroppen att springa i mara. om man dessutom vill prestera. Så det skulle jag säga.
Ja, det där tycker jag var svårt, för jag har svårt att så här, sätta mig in i den känslan, i och med att jag aldrig har sprungit ett maraton.
Mm.
Så, men jag skrev bara så här, vila, ät och lugn cirkulationsträning. Alltså just bara för att komma igång. Så man inte blir så stel. För jag tänker mig att man är ganska stel i kroppen efter ett sådant.
Ja, hon får gärna gå ut och gå och så här, liksom, röra på sig lite och så. Men liksom inget så här, tant i för mycket. Ta det lugnt, säger jag bara. Och känna in kroppen ordentligt där de två veckorna. Och sagt, gärna helvila från träning, alltså första veckan. Ut och gå kan hon göra, absolut göra. Ganska lugnt.
Mm.
Så där skulle jag säga till henne där. Ja, det är egentligen det svaret som jag kände att jag hade. Och du också, Sara, har bidragit med ganska bra tankar här faktiskt. Eller mycket bra tankar.
ja,
men det är svårt liksom att... Det är svårt att rekommendera så här specifikt till en person som man inte känner så väl. Så.
Mm.
Men vi har ju ändå liksom diskuterat olika scenarier lite grann här ändå. Så jag tror att det kan hjälpa till lite grann. Hoppas det.
Ja, och jag tror att det är så här, men bara var klok. Försök att se över, är det en rimlig upptrappning? Och kom ihåg att är det väldigt stressigt, du kommer inte att få bättre resultat av att också då trycka in träningen. Känner du dig sliten? Nej. Som motionär är det alltid bättre att ta någon extra vilodag. Alltså för man har ingenting att förlora på det som motionär. Alltså du kommer inte att tappa prestationsmässigt av att du vilar en eller två extra dagar på den här nivån. Utan det är bara liksom våga lyssna på kroppen och sen ha en plan att utgå från. Och sen så försöker du bara pussla så gott det går för att fortsätta hålla tråden hyfsat och liksom följa den. Men att det behöver inte vara liksom exakt.
Nej. Absolut. Nej, men det känns bra. Jag hoppas, lycka till till den här tjejen också. Hon ska ju visa på en riktigt bra satsning här nästa år. Det är jättekul. Och spännande, men jag tror det kommer gå bra för henne. Hon har bra förutsättningar. Det låter så.
Ja, bara att hon börjar fundera på det här redan nu säger ju ändå ganska mycket att man ändå liksom är förberedd på ett mentalt sätt och man vill göra det bra. Så det var klokt av henne att ta tag i det nu och också liksom, möta den här december som kommer. För det är lätt att man mitt i allt bara är i december och så inser man att det inte funkar liksom.
Och på tal om träning och så i höst, tänker jag, så har vi ju också ett ämne att ta upp här, nämligen träningsmotivation. För det, jag tror många så här känner nu att man vill komma igång. Jag tror för sig att ganska många kanske känner lite motivation till träning, men det kan ju vara de som inte gör det också. Men lite hur man kan tänka här för att få igång motivationen och kanske bibehålla den när man har den.
Ja, jag tänker det här. Hösten, den är ju oftast för de flesta, så tror jag att det är en ganska så här, det känns inte som en ny start. Man känner sig ganska så här pepp och pigg på alltihopa, så jag tycker att det känns nästan mer som att det är lätt att man gasar väldigt, väldigt hårt liksom, så när man är så här, nu ska jag komma igång med struktur på jobbet, jag ska äta bra, jag ska träna så många gånger i veckan, jag ska liksom, du vet, skaffa mig rutiner liksom. Och det, jag tycker att det är ju superhärligt, men jag tror man behöver vara lite försiktig där med också, för att det ska, vill man att det ska hålla i längden, då behöver man ju faktiskt också lite så här som hon här säger med frågan nu också, liksom så här, planera, frigöra tid, liksom så här, vad är det jag vill? För det första, så här, vad är det jag vill hinna med? Igen, vilka är mina prioriteringar? Och se över, för att kanske skriva ner ett schema för en vecka och frigöra tid då för den här träningen. Inte bara, jag ska träna 4 gånger i veckan, men man vet inte riktigt var det ska in i schemat. Så att verkligen så här, strukturera ut kanske på papper, liksom så här, hur skulle en optimal vecka se ut för mig? Och är det någonting jag ökar, så att jag bara kanske har tränat 2 gånger i veckan på senaste, och sen ska få plats med 4, då innebär det ju kanske att du måste se över och kanske ta bort någonting annat. För du kommer ju inte mitt att bara ha de extra timmarna.
Precis.
Så jag tror att det är viktigt att liksom inte övergöra i början och att tänka att man ska hinna med allt, utan försöka säga att vad är realistiskt för mitt schema, hur kan det se ut på riktigt, så att man inte liksom skapar stress med sina nya vanor eller mål.
Där tror jag bra, Sara, för jag tänker att just, så jag är dålig på att planera min träning oftast, och på sommaren och så här våren så går det ganska bra att inte planera, tycker jag, att då kommer det in naturligt och man liksom, man känner för det och man det blir liksom aldrig för mycket. Det känns som att man har ganska så här, man har ganska mycket utrymme på sommaren också att träna som man vill lite. Och sen, men nu känner jag så här, när hösten och vinter kommer, då känner jag ett behov att planera lite grann i träningen, bara för att man inte ska, som sagt, kanske övergöra. Och även för att liksom behålla också motivationen, att liksom känna att det finns en plan. Träna på känslan när det är ruggigt ut är inte lika lätt. Det kan vara skönt att ha en plan då, för det här ska jag göra. Liksom. Och svårare att köra på känsla när det är alltså höst och vinter. Så upplever jag i alla fall. Så kan ta en plan.
Det har jag skrattat lite. Ja. Det är någon som är...
Det pratas i bakgrunden.
Ja, precis. Han sa tack för maten. Sorry. Ja, nej, men jag tror också det är så här, för att det är så lätt att man skapar stress, för att man bara kanske också ser på sakerna som man själv ska göra. Men så kanske man har en familj också som ska pusslas in i samma schemat. Man kanske har några andra åtaganden. Och så här, för jag är ju mer åt det hållet. Liksom, att jag tänker så här, att jag kan vara besviken för att jag typ inte har hunnit träna till någonting. Men så säger jag så här, ja, men vad har jag gjort annat idag? Så här, jo, jag har fixat med det och det och det. Jag har tvättat 2 maskiner tvätt. Jag har gjort det. Alltså, och då inser liksom så här, okej, men jag kan inte göra allt det där på samma dag. Alltså man måste liksom försöka se över. Och det är lätt att man vill ha in så mycket och ta för givet att det ska gå. Mm. Och det kan ju gå i typ 2 veckor eller någonting. Men att just att ska det hålla på sikt, så behöver man ju tänka lite smartare. Sen tycker jag att det är absolut att man kan ändå ta vara på den här, du vet, extra peppen som man känner på hösten. Så vill man riva igång med att man ska träna 5 gånger i veckan, då tycker jag att det kan vara också bra och roligt att göra det, för att du har ju ändå det drivet då, så det, ibland kan det vara dumt att sätta locket på också, men att då kanske ändå
passa på när man har flowet.
Ja, men att då kanske ändå begränsa så här, okej, hur länge ska jag göra det, eller bara så här, när det börjar kännas att jag inte hinner med, eller när det börjar ta emot, vad är min plan då? För man kan ju köra på så, att man behöver inte säga att det ska vara 2 veckor, utan köra på så länge det känns som att det funkar. Men att sen ändå veta när du känner att du inte riktigt börjar hinna med, eller du känner sliten eller någonting, då ska du ändå veta vad du ska övergå till.
Ja.
Så att du har en andra plan, om man säger så. För det jag kan hålla med, för man är ju ofta så jättepepp när man också har ett nytt program framför sig och liksom så här, man gör allting så perfekt, om man säger så här. Man oftast äter bra om man gör det, och det behöver ju absolut inte vara någon dålig. Det kan ju vara jättebra att rida på den vågen.
Ja, ja. Man är lite rädd för att göra det ibland faktiskt, som du säger. Man håller tillbaka oftast ibland, man känner sådär att man, nu måste jag backa lite. För nu...
Ja, precis. Liksom. Nu ska det vara långsiktigt, nu ska jag hålla i. Men att det ibland verkligen. Bara, nej, men kör bara. Men var medveten om att den här kommer knappast hålla i sig till nästa höst. För att så ser det sällan precis. Ut. Då hade man ju redan varit i den strukturen innan hösten kom.
Ja, precis.
Så lite så. Sen så... just när det kommer till träning så jag tror att de flesta har liksom så här hösten som grundträning, och det är väl oftast för att många lopp och sånt är på sommaren, och det känns liksom så här som att man börjar lite om med mycket på hösten, och då från idrotten så har jag alltid med mig liksom att hösten är lite fokus på grund, alltså att liksom den här bredda den där basen i pyramiden igen som vi pratar om, att liksom försöka få en bra grund, variera sin träning mer än vad den har gjort, när den blir ju mer och mer specifik ju närmare sitt mål man kommer, så då gå tillbaka till att okej, nu får den vara bred, den får vara allsidig, jag kanske vill testa på någonting nytt ett tag också liksom. Så att liksom leka lite runt med träningen och sätta lite extra fokus kanske på det där man känner att man har tappat under tiden där man har fokuserat på ett mål.
Jag känner exakt så. Jag känner att det där kommer så naturligt, känner jag hos mig nu, att man bara så här, man vill få bredden, man vill bygga upp styrkan mer nu, grunda mera. Det bara finns naturligt, det känns som att man vill göra det nu. Och kanske lite andra grejer också, inte bara löpning, utan det vill få in andra grejer, känner jag.
Exakt, och det beror ju sen då på vad man håller på med. För sprinten är det nästan som tvärt emot från er. Att jag kör ju mer grund och lite flås och sånt under hösten. Och allsidig styrka, och sen ju närmare tävling man kommer så blir det ju... Då har ju inte jag någon tid att sätta på konditionsträning. För att man vill vara så specifik som möjligt. Så då blir det ju att man kör inte så mycket underhållande flås. Inte så mycket allmän styrka, utan väldigt specifikt till explosiv. Man vill känna sig supersnabb och liksom alert på alltihopa. Och då blir det ju sen också efter den perioden. Då går vi tillbaka till att men nu är jag ute och kanske joggar lite. Kör lite mer backintervaller. Allmän styrka. Jag kanske kör lite barris på hösten. För att jag tycker att det också är väldigt roligt. Alltså så här, man passar på att göra sånt som man inte tar sig tid till när man har när man vill liksom fokusera allt på att bli bra på det man ska bli bra på.
Mm. Det är ganska skön period på ett sätt, tänker jag.
Ja. Jag brukar ju ta efter när jag har tävlat. Nu har inte jag haft någon tävlingssäsong, men när jag har tävlat då brukar jag också ta typ 4-5 veckor där jag inte kör friidrott, där jag inte tar på mig några spikskor. Om jag springer så gör jag ofta då att jag joggar eller springer längre intervaller för att det är något annat. Men att jag nästan försöker hålla mig borta från det jag brukar träna för att också skapa en saknad, en längtan till det. Och passa på att göra kanske social träna, för att när jag är inne i mitt då kör jag liksom så här, nej då har jag det här på programmet och då kör jag det passet. Jag skulle inte haka på en kompis och kollega som ska köra ett annat pass. Och då tycker jag det är jättehärligt att också det här mentala delen och socialt bara kunna säga, ja men vad kul, jag hakar på, vad ska ni göra? Och inte behöva ha kontroll på det, vad det innehåller. Så det tycker jag också att det kan vara jättenyttigt att bara så här, ja, låt någon annan styra lite träningen om du är väldigt styrd själv.
Mm.
Sen så lyssnar jag på systrarna Kallers podd, motionsklubben. Som,
just det, jag gjorde ju aldrig det nu.
Nej, men
du sa ju något intressant där.
Ja, det är en sån här podd som jag följer inte ens så här varje vecka, men jag halkar in på den ibland för jag tycker att den är rätt mysig att lyssna på.
Härlig, alltså.
Och så känner jag igen mig, för de har ju haft så mycket att de provat mycket olika sporter och aktiviteter och sådant. Och då tycker jag bara att det är roligt för att jag känner igen mig, så för de är ju också kortsprintrar från början och har gymnastik i bakgrunden också. Så det är som att jag alltid på något sätt vet hur de kommer uppleva känslan i kroppen. För att min kropp fungerar, tror jag, lite likadant som deras. Att man är inte jätteuthållig, men man är snabb och explosiv och så. Så jag tycker att det är lite roligt att lyssna på den. Men där pratar de också om just det här med att skapa vanor och nya beteenden för till exempel för hösten nu. Och då nämnde de en amerikan som hade just tryckt på det här med att det är så viktigt att man gör små förändringar. Att det är de som man oftast klarar hålla på, eller det är de som blir nya vanor, men de måste vara så små så att du nästan knappt känner att det är så stor ansträngning. Och där hade han också som tips att just de här små vanorna, de ska också kopplas ihop, gärna med någon vana som redan sitter stenhårt för dig, alltså någonting som du gör varje dag eller varje vecka utan att blinka, alltså någonting som inte tar en ansträngning för dig, till exempel så här, borsta tänderna, eller de tog som exempel om man är en person som alltid äter frukost och det gör du utan att du behöver tänka på det, då kan det vara bra att sätta in den här nya vanan precis efter frukosten
i samband med det.
Ja. Så det var ett sätt att tänka liksom, att man hela tiden man knyter ihop det med någonting som redan sitter stenhårt. För att då är det lättare att den blir av om man får ihop den med det. Och att också då liksom så här att typ affirmationer, att då liksom också börja säga till sig själv så här, ja men efter frukosten då ska jag träna 20 minuter eller någonting, och att man gör det då efter frukosten. Det viktiga var egentligen bara att man den här nya vanan, att man liksom knyter ihop den med någonting, för att om man bara säger så här, men jag ska träna 3 gånger i veckan, och att det ligger då löst i veckan. Alltså det finns ingen plats där den är självklart. Då är det mycket mindre sannolikt att den ska sätta sig och bli av och bli en vana.
Mm.
Om inte den är liksom på en fast tid, plats och så att man har skapat struktur för var den ska vara.
Just det.
Ja, och då just igen då små förändringar är mycket lättare att bibehålla, och att det är de man inte märker. Men just att små ökningar och förändringar på lång sikt, det är de som oftast gör en förändring.
Mm.
Det är ju inte de här snabba att nu ska jag göra det här i 3 veckor och gå all in. Det är inte de som förändrar dig eller får det här att utvecklas. Utan det är ju att ta kanske mindre än vad som känns jobbigt. Men att kunna göra det under minst ett år då kanske.
Precis. Jag tycker så här, det är så många som jag ser i sociala medier som typ så här kokar en kopp kaffe och så går de ut på så här, typ kanske balkongen, kör ett så här yogaövningar eller stretch på morgonen så här, med kaffet liksom. Det kanske också kan vara en sån grej man kan göra ihop med kaffet morgonen.
Exakt, för dricker du alltid kaffe? Du kommer inte att glömma att ta din kaffe.
Det gör man inte. Först om jag gör kanske på morgonen för många.
Och då kan det vara jättebra att säga okej, men då tar jag min kaffekopp och så sätter jag mig där. Och så har man en plats för det. Och så gör jag mina. Och det tyckte jag var väldigt bra sätt att tänka liksom så här, just att just det, jag måste knyta ihop en ny vana med en annan och göra den liten och enkel för att det ska hålla. Så jag tyckte att det var ett väldigt så här, men bra sätt att tänka, för jag tror verkligen att det kan hjälpa. Det här skulle jag ju behöva göra med, typ nu med mina bäckenbottenaktivering, alltså knipet, för det är en sån här, det tar inte lång tid, men jag har ju den flygande runt i veckan. Jag har ju inte den sitter ju inte. Jag vet ju inte när exakt jag ska göra den. Jag vet bara att jag ska försöka göra den.
Det lite ibland.
Exakt. Alltså, när det slår mig. Oftast slår det mig när jag går och lägger mig på kvällen och ligger i sängen och bara, just det, jag har inte gjort det. Och så gör jag det då. Men det hade varit bättre att då så här, kanske hinna göra det 2-3 gånger under dagen. Och då kanske, som du säger, kanske varje gång jag dricker kaffe. För jag dricker ju kaffe ungefär 2-3 gånger om dagen.
Jag tänker så här att jag behöver få in mer rörlighet. Jag är så jäkla stel. Så jag skulle behöva ha det här, ta kaffet och gå och sätta mig och bara så här, stretcha ut lite. Känna in kroppen. Det är bra för mig. Men det gör aldrig jag.
Nej.
Jag får testa.
Men kanske jag ska testa morgonen, till nästa vecka. Ska vi ta vid kaffet båda två då?
Jag tänker det.
Så ska vi se om det, och det behöver ju som sagt inte bli optimalt. Det behöver inte bli varje dag, eller men det kanske blir en ökning. Nej. I alla fall.
Ja.
Ja, jag ska försöka tänka det.
Och det kan ju vara att om jag springer på morgonen, så kan det vara att jag springer först hem och gör kaffe och sen tänder ut lite.
Ja. Det kan vara innan man sätter bort sin kaffekopp, innan man sätter den i disken, så ska det där vara gjort. Då blir det rätt grej att du kommer, för annars kommer du tänka på det när du sätter den i diskmaskinen. Ja. Så kommer du tänka på att du inte har gjort det.
Ja.
Så det kan ju vara en bra grej att man tar kaffe, men innan den förs bort så ska man ha gjort den här lilla grejen.
Ja. Det är jättebra ju. Mm.
Ja, men, så det, var
ja, det där var en väldigt bra tips faktiskt.
Ja. Mm. Jag tänker att det var lite tankar kring hur man kan tänka för hösten. Men det finns ju massa saker man kan säga om massa nya program och sådär. Men jag tror att det viktigaste är liksom just att skapa sådana vanor som håller. Eller som sagt, glid på vågen om du vill det. Men ha en plan för efteråt. Och sen låt inte dina mål och ambitioner bara flyta runt i veckan, utan spika fast dem var de ska vara.
Ja, nej men du Sara, nu rullar vi ju som sagt vidare här. Podden har gått 1 timme och 10 minuter just nu, ser jag.
Ja.
Nej, jag kollar. Dags att avsluta kanske.
Dags att avsluta.
Ja, men lycka till på BBC nu då.
Ja.
Ja, det gör vi.
Ha det så bra.
Ha det så fint.
Hej.
Hej då.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.